Jag läser predikotexten ifrån Galaterbrevet 5, verserna 7-12. Ni började bra. Vem hindrade er så att ni inte längre lyder sanningen? Den övertalningen kom inte från honom som kallade er. Lite surdeg syrar hela degen. Jag för min del litar på er i Herren att ni inte ska vara av annan mening. Men den som skapar förvirring bland er ska få sin dom, vem han än är. Bröder, om jag fortfarande predikade omskärelse, varför blir jag då förföljd? I så fall vore korsets anstöt borta. De som hetsar er borde gå och kastrera sig. Låt oss be för predikan tillsammans. Herre, vi tackar dig för också dessa ord som rent av kan upplevas som chockerande för oss, starka ord. Vi tackar dig för att också dessa ord är nyttiga för oss, utandade av dig själv. Och nu ber vi för ordets förkunnelse. Jag ber för mig att jag ska säga det som du vill säga. Och att ordet ska få sin avsedda verkan till din ära. I Jesu Kristi namn. Amen. Då fortsätter vi vår resa, vers för vers, genom Galaterbrevet. Och vi har kommit in i brevets femte, näst sista kapitel. Och med risk nu för att du tycker att jag upprepar mig för 51:e gången, så vill jag ändå påminna oss om att när Paulus skrev detta brev till församlingarna i Galatien så var han upprörd. Han hade goda skäl att vara upprörd eftersom falska läror hade fått fäste i de här församlingarna. Läror som fick förödande konsekvenser. Och Paulus, han hade ju kommit till städerna i Galatien och han hade förkunnat evangeliet. Han hade sagt att om ni tror på Jesus Kristus som er Herre och frälsare, blir ni frälsta. Och som ett resultat av detta kommer ni att leva ett nytt liv. Ett förvandlat liv. Ett liv där ni lyder Guds bud. Inte av det yttre tvång som lagen ger. Utan för att ni har fått en ny natur. Ni har fått den helige ande. Som gör att ni i glädje och i kärlek och tacksamhet vill nya saker. Vill andra saker. Och som också ger er kraft att leva enligt Guds vilja. Men när Paulus, så det var evangeliet som Paulus predikade. Och när han hade åkt vidare så kom en grupp judaiserande lärare som sa: nej, nej, nej. Det är bra att ni tror på Jesus. Men det räcker inte att bara tro för att man ska bli frälst. Nej, ni måste tro och hålla ett antal judiska ceremoniella regler. Då ska ni bli frälsta. Så Paulus säger, bara tro på Kristus. Då blir ni frälsta och ni lever ett nytt liv. De judaiserande lärarna säger, Paulus är ingen riktig apostel. Han är förvirrad, lyssna inte på honom. Ni måste tro på Kristus och göra goda gärningar. Då blir ni frälsta. Och Paulus reagerar ju kraftfullt på detta. I första kapitlet, sjätte versen, så säger han: jag är förvånad över att ni så fort överger honom som kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium. Fast det inte finns något annat. Det är bara några som skapar förvirring bland er och som vill förvränga Kristi evangelium. Men även om vi själva eller en ängel från himlen skulle ge er ett annat evangelium än det vi har predikat, så ska han vara under förbannelse. Han uttrycker sig i starkast tänkbara ordalag. Och i tredje kapitlet säger han: dåraktiga galater, vem har förhäxat er? Ni fick ju Jesus Kristus målad för era ögon som korsfäst. En enda sak vill jag veta från er. Fick ni anden genom laggärningar eller genom att lyssna i tro? Är ni så dåraktiga? Ni som började i anden, ska ni nu sluta i köttet? Han fortsätter i fjärde kapitlet. Men nu när ni känner Gud, eller mer när ni är kända av Gud, Hur kan ni då vilja vända tillbaka till dessa svaga och fattiga makter och bli slavar under dem igen? Ni håller noga reda på dagar och månader och särskilda tider och år. Jag är rädd att jag kanske har ansträngt mig förgäves bland er. Och han fortsätter i vers 19. Och här känner vi mer och mer av hans sorg. Mina barn som jag än en gång måste föda med smärta tills Kristus har formats i er. Jag skulle önska att jag nu var hos er och kunde ändra mitt tonfall. För jag vet mig ingen råd mer. Han tycks vara helt uppriven av smärta. För han känner att han håller på att förlora dessa församlingar. Så han skriver Galaterbrevet, detta kraftfulla brev som förklarar rättfärdiggörelsen genom tron alena. Alltså bara genom tron och vad det handlar om. Och vad som följer, den frihet som följer av detta underbara budskap. Och när han nu börjar i det femte kapitlet, alltså det kapitel vi är i nu, så säger han: till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Låt oss därför, eller förlåt, stå därför fasta och låt er inte tvingas in under slavoket igen. Det är inte fråga om en akademisk diskussion här eller om liksom teologiska nyanser som inte har någon verklig bäring på vardagen. Det är fråga om två olika religioner. Antingen blir du frälst av nåd alena, genom tron alena, helt och hållet som en gåva ur Guds goda hand till hans ära. Eller så blir du frälst på grund av dina religiösa meriter. Antingen lever du ditt liv under ständiga krav på att du alltid borde göra mer för att rättfärdiga dig själv. Eller också lever du ditt liv i tacksamhet för att Kristus redan har gjort allt i ditt ställe. Antingen lever du i fångenskap eller också lever du i andens frihet. Det är ju en enorm skillnad. Och förra veckan så började vi titta på, eller förra gången vi var i Galaterbrevet, så började vi titta på hur ett liv i andens frihet tar sig uttryck i tro och hopp och kärlek. Det är först när vi har fått den helige ande som vi är fria att leva så som vi är tänkta att leva. I glädje och tacksamhet till Gud och i kärlek till varandra. Det är liksom anden som ger oss den här drivkraften, den här nya sättet att se. Oj, jag tappade bort mig nu. Skillnaden mellan att leva ett liv i legalism och att göra en massa saker, alltså att göra en massa saker för att Gud ska acceptera mig, och att leva i nåden, är inte att den som lever i nåden kan synda hur mycket han vill. Eller syndar hur mycket han vill. Skillnaden är att den som lever enligt lagen försöker att tämja sig själv genom ett antal yttre restriktioner, regler. Men den som lever i nåden har fått anden som en inre drivkraft, en kärlek, så att han vill göra det goda. Och nästa vecka, eller nästa gång, så ska vi titta på verserna 13-15 och friheten som det innebär att leva i kärlek till varandra. Men den här texten som vi har framför oss idag, här gör ju Paulus en liten paus och han kommenterar istället de falska lärarna. Och när vi nu talar om falska lärare så är det inte nödvändigtvis enbart fråga om predikanter, så som vi föreställer oss predikanter, det vill säga personer som håller en predikan i söndagens gudstjänst. Och i predikan försöker att förmedla en falsk lära. Det förekommer naturligtvis också. Men det här är ju en grupp personer som har kommit till församlingarna för att övertyga och övertala på alla sätt. De försöker att vinna över folk på sin sida genom att underminera Paulus och genom att revidera hans evangelium. Vers 10 säger att de skapar förvirring i församlingen. Och vers 12 säger att de hetsar församlingen. Och när han nu kommenterar dessa personer så gör han det i nästan chockerande starka ordalag. Han verkar inte tycka att det finns en motsättning att tala om en tro som är verksam i kärlek i versen innan. Och sen säga att de falska lärarna ska få sin dom och att de till och med borde gå och kastrera sig. För att sen direkt i versen efteråt tala om att tjäna varandra i kärlek. Och Paulus är ju gott sällskap här att liksom inte se den motsättningen. Jesus gör ju ungefär samma sak. Han tycks aldrig få slut på kärlek och barmhärtighet mot den som är liten och svag. Men de falska lärarna, de som skapar förvirring och som förleder folket, kallar han för djävulens barn, helvetets barn, huggormars barn och hycklare. Nu är det hög tid att komma till texten och se vad det egentligen är Paulus säger. Så jag ägnar återstoden av denna predikan åt 5 punkter. Jag tror relativt korta punkter. Om vad Paulus säger om dessa falska lärare. De är liksom prydligt ordnade i vers efter vers. Vi ska bara gå igenom de här verserna och sen är vi färdiga. Punkt nummer 1 ser vi i vers 7. De falska lärarna hindrar lydnad av sanningen. Han säger så här: ni började bra. Vem hindrade er så att ni inte längre lyder sanningen? Paulus tar bilden av ett lopp. Ni började löpa loppet bra. Men vad var det som hände? Vad var det som hindrade er från att fortsätta? Det fanns så mycket glädje och kraft i början här. Men nu har liksom främmande frön såtts in. Och löparna börjar snubbla och falla. Vad är det som har hänt? Falska lärare kan förleda oss till en sådan grad att vi blir hindrade från att följa sanningen. Paulus talar om det här i sitt avskedstal till de äldste i Efesos i Apostlagärningarna 20. Han säger: jag vet att när jag lämnat er ska rovlyssna vargar tränga in bland er, och de kommer inte att skona jorden. Ja, bland er själva ska män träda fram som förvränger sanningen för att dra över lärjungarna på sin sida. Och en viktig lärdom för oss här och nu, som man egentligen skulle kunna nämna i alla de här 5 punkterna, är ju vikten av att lyssna med urskiljning. Att när vi lyssnar på en predikan ställer oss frågan: är det sant det där han säger? Är det vad texten säger? Eller är det någonting han själv har hittat på här nu? Jesus själv uppmanar sina åhörare att ta ansvar för hur man lyssnar. Vi söker sanningen, vänner. Sanningen är vår vän. Vi vill leva för sanningen. Vi vill leva ledda av sanningen. Så, och det är det här som Paulus ju säger till församlingarna i Galatien i 1 kapitlet. Lyssna noga på vad som sägs. Och om det är ett annat evangelium. Hörrni, om det är ett annat evangelium som förkunnas. Om det så är en ängel som förkunnar det. Så ska ni kasta ut honom. Han ska vara förbannad. Under förbannelse. Liksom avskild. Och det här är inte skrivet till en församlingsledning, vänner. Det är skrivet till hela församlingen. Det är hela församlingens ansvar att ta ansvar för hur man lyssnar. Och höra om det som sägs verkligen är vad Bibeln säger. Och om det inte är det, ta itu med det. Den andra punkten har vi i vers 8. De falska lärarna kommer inte från Gud. Paulus säger: den övertalningen kom inte från honom som kallade er. Det var så inte den heliga ande som ledde galaterna in i den här legalismen. In i den här religionen som består av mänskliga gärningar. Övertalningen kom inte från den som kallade dem. Och vem var det som kallade dem? Det var förstås Gud som kallade dem. Vi läser i Romarbrevet 8 och vers 30. Den som han har förutbestämt har han, det vill säga Gud, har han också kallat. De som han har förutbestämt har han kallat. Och de han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och de han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Det är Gud som gör allt detta. Allt detta. Det är Gud som kallar. Så när Paulus säger att den här övertalningen som pågår ibland er, den kommer inte från honom som kallar er, så säger han ju förstås att den inte kommer från Gud. Därför att Gud handlar om nåd. Inte på grund av våra mänskliga gärningar. Det spelar ingen roll vilka religiösa meriter vi har. Det är Gud som har förutbestämt, som har kallat, som har förklarat oss rättfärdiga och som förhärligat. Allt är hans verk. Och att vi skulle behöva hjälpa till på något sätt för att bli frälsta är någonting som inte kommer från honom. Det är något främmande. Andra Thessalonikerbrevet kapitel 2, vers 13 och 14 är ju underbara verser. Underbara verser, fullmatade med sanningar. Det står så här: men vi måste alltid tacka Gud för er, bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till frälsning genom att ni helgas av anden och tror på sanningen. Till detta har Gud kallat er genom vårt evangelium för att ni ska vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. Wow, vilka verser! De är så maxade så att det går knappt att citera dem. De är liksom så fulla med innehåll. Man skulle behöva stanna upp här och fundera. Vad betyder de? Men vi skyndar oss vidare. Den frälsning som Gud ger han bara av nåd i Jesus Kristus. Det finns inga andra sätt. Det finns inga goda gärningar. Det finns inga tekniker, inga särskilda böner, inga mantran. Bara nåd. Inte på grund av vad vi gjort eller vilka vi är, utan trots vilka vi är. Punkt nummer 3 finns i vers 9. De falska lärarna förorenar församlingen. Paulus säger: lite surdeg syrar hela degen. Surdeg, det är ju alltså jäst. Allt som behövs är lite jäst och det ger omfattande resultat. Det här är ett ordspråk som Paulus använder och det här är inte enda stället han använder det. När något sägs i en församling som bryter ner, så tycks det vara så att vi dras till det som en magnet. Det är sprängstoff. På några minuter så kan ett förtroende rivas ner. Ett förtroende som har byggts upp under åratal kan vara raserat. Här kommer det falska lärare som ger en ny lära, eller inte alls en ny lära, men en främmande lära som är direkt konflikt med evangeliet. Och Paulus är alldeles uppriven över hur fort galaterna övergav evangeliet. Hur lätt det gick. Han säger, det är som att ni är förhäxade. Och tillsammans med den här främmande läran så blir ju också Paulus smutskastad. Han uttrycker stor förvåning också över det här. Han säger att när jag var hos er så älskade ni mig som om jag vore Jesus Kristus själv. Ni skulle ha gjort allt för mig. Ni skulle ha rivit ut era ögon och gett mig om ni hade kunnat. Men nu har de bara vänt honom ryggen och de har inte ens pratat med honom. Hur gick det till? Jo, det kom in lite surdeg, lite jäst och helt plötsligt var hela degen genomsyrad. Punkt nummer 4 har vi i vers 10. Det står att de falska lärarna ska få sin dom. Paulus säger: jag för min del litar på er i Herren att ni inte ska vara av annan mening. Men den som skapar förvirring bland er ska få sin dom, vem han än är. Den första meningen här förmedlar ju en smula hopp och ljus mitt i den här mörka natthimlen som Paulus målar upp. Han säger att han litar på dem i Herren. Han vet med andra ord att om deras tro är genuin, så kommer den att bestå det här provet. Paulus säger i Filipperbrevet 1:6, han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Så Paulus litar på dem i Herren, att Herren ska stå fast och fullborda sitt goda verk som han har påbörjat. Däremot blir det svårare för de falska lärarna. Den som skapar förvirring bland er ska få sin dom, vem han än är. Bibeln säger ju liknande saker på flera andra ställen. Och budskapet är klart. Den som skapar förvirring, eller snarare att orsaka förvirring bland Guds folk, är något mycket allvarligt. I Matteus 18 så talar Jesus om att den som ödmjukar sig som ett litet barn är den största i himmelriket. Men den som förleder en av dessa små som tror på honom, säger Jesus, för honom hade det varit bättre att få en kvarnsten hängd om halsen och bli sänkt i havets djup. Det är ju oerhörda ord. Och det kallar ju på självrannsakan. Det här är ord som jag lever med ofta. Den som predikar ska få en hårdare dom. Jag själv är ständigt frestad att använda berättelser och illustrationer i mina predikningar som egentligen inte belyser vad texten säger, utan som visar någonting om mig. Hur kultiverad jag är. Eller vilket intressant liv jag lever. Eller någonting sånt där. Men Bibeln är ju helt, alltså illustrationer och grejer som blir till underhållning helt enkelt. För att ni ska gilla mig. Men Bibeln är ju helt konsekvent i att framhålla trohet framför attraktivitet. Det är oändligt mycket viktigare att predikningarna säger vad texten säger än att de är spännande att lyssna till. Nu finns det ju ingen given motsättning mellan att vara attraktiv och trogen. Det är ju inte så att det liksom är, om man är trogen texten så är man automatiskt tråkig. Men ända sedan, jag tror inte att jag är ute och cyklar, ni får lyssna med urskiljning här, men ända sedan Schleiermacher i slutet på 1700-talet och begynnelsen av det som vi kallar för liberal teologi, så har kyrkan ändå haft en tendens att sätta trohet och attraktivitet liksom emot varandra. Liberalteologin kom ju till i en vilja att vara relevant för sin omvärld. Omvärlden präglades av upplysningstänkandet som antog att ju mer liksom vetenskapens ljus lyser in i våra liv, desto mer kommer de mystiska religiösa skuggorna att trängas ut. Och historien har ju visat att det var en falsk motsättning, att den här bilden är helt felaktig. Men ända sedan dess har ju tanken funnits att vi måste göra religionen relevant och begriplig, tillgänglig. Och i den här liksom viljan att på något sätt evangelisera, nå ut liksom, så har man tonat ner de saker som har varit, som väckt anstöt. Liksom. Bibelns trovärdighet och auktoritet och innebörden av Kristi kors och mycket annat som ju väcker anstöt. Och frågan är ju bara vad Paulus eller vad Jesus själv skulle säga om det här. Att undervisa Guds församling, det är ett svindlande ansvar. Och det har bäring på evigheten. Det är inte samma sak som att undervisa i engelska. Den som skapar förvirring bland Guds folk ska få sin dom. Och den femte och sista punkten har vi i vers 11. De falska lärarna säger vad människan vill höra. Och det här är en viktig anledning, tror jag, till varför de vinner så stort inflytande. Paulus säger, bröder, om jag fortfarande predikade omskärelse, varför blir jag då förföljd? I så fall vore korsets anstöt borta. Förkunnelsen om korset tycks alltså väcka anstöt, medan den legalistiska förkunnelsen ligger helt i linje med vad det mänskliga hjärtat vill höra. Det väcker inte alls anstöt, tvärtom. Legalismen gör ju en stor sak av människan. Legalismen säger, du klarar det här. Du är en god person, minsann. Du kan vinna Guds välvilja. Här är receptet. Här är teknikerna. Här är knepen. Oj, vilken potential du har. Oj, vad duktig du är. Och eftersom det mänskliga hjärtat, liksom, ända sedan vi har lärt oss att prata, så tänker vi ju, jag kan det här själv. Kan själv. Lägg det inte i. Så verkar de här två vara gjorda för varandra. Du kan själv. Jag kan själv. Du kan. Jag kan. Men det blir ju ett olyckligt äktenskap eftersom vi inte kan. Vi kan inte leva upp till kraven. Vi klarar inte teknikerna. Vi lär oss aldrig knepen. Evangeliet å andra sidan säger korset. Korset. Du är så långt ifrån att kunna leva upp. Att kunna leva ett gott liv. Att inget mindre duger än att Guds enfödde son ska behöva dö i ditt ställe. Så illa är det. Han ska behöva spikas upp och ta Guds dom, liksom, under förbannelse. Du klarar inte alls det här själv, säger korset. Du är fast och du måste bli friköpt. Inga regler duger här. Det finns inga knep. Det finns inga tekniker. Det finns bara ett groteskt, nedblodat kors. Så medan legalismen gör en stor sak av människan, ger evangeliet all ära till Gud. Korset underkänner människans kapacitet att rädda sig själv. Och därför blev Paulus förföljd. Om han hade predikat omskärelse eller någon annan ceremoniell lag, så hade ingen tagit i anstöt. Det är ju samma sak som alla andra religioner. Det är bara en annan klädnad, liksom. I evangeliets kärna så finns det något som väcker anstöt. Det är viktigt för oss att veta, att liksom inse det. För det innebär ju att det inte är säkert att förkunnelsen av korset, förkunnelsen av evangeliet, ögonblickligen får mig att må bra. Jag vet inte om det gäller alla här, men ibland så tycker jag att det finns en tendens hos oss att vi mäter kvaliteten på våra gudstjänster utifrån våra känslor. Gav gudstjänsten en fin känsla? Men Bibeln säger ju att den helige ande överbevisar världen om synd och om dom. Det är ingen behaglig upplevelse, men det är lika fullt andens verk. De falska lärarna, de väcker aldrig anstöt. Det gör korset. Och om det gör oss nervösa, så är risken stor att vi förvandlar korset till något som det inte är. Och då har ju vi blivit falska lärare, inte sant? Och samtidigt så måste vi påminna oss om att korsets anstöt inte är slutet på berättelsen. Det är inte hela budskapet. Om jag accepterar att jag inte har något att berömma mig av. Om jag kommer till korset med tomma händer. Om jag ser upp till Kristus. Ser att han gav sitt liv i mitt ställe. Så öppnas ju en värld av obeskrivlig härlighet. Det här är ju ett mysterium som vi kommer att ägna evigheten åt att utforska. Och vi kommer aldrig kunna uttömma. Guds godhet är oändlig och ofattbar. Varför utgav han sin enfödde son för mig? Jag vet inte. Varför gjorde han det för mig? Jag vet inte. Men jag vet att han gjorde det. Jag ska avsluta. Så vitt jag kan minnas så är det här första gången som jag har predikat om falska lärare. Det är ingen rolig predikan och jag inser att du kanske inte går härifrån upprymd och uppmuntrad. Men det är så här det blir när man går vers för vers genom en hel bok. Och det är förstås så att också de här jobbigare sakerna måste sägas. Nästa gång när vi återvänder till Galaterbrevet så ska vi fortsätta i nästa vers. Som säger och som talar om friheten som anden ger. Och hur det tar sig uttryck i att vi tjänar varandra i kärlek. Det är ju underbart. Det är märkligt att de här verserna ligger precis intill varandra. Låt oss be tillsammans. Fader, vi erkänner att all vår rättfärdighet är som profeten säger en smutsig klädnad. Och vi påminner oss om Davids ord att min synd är alltid inför mig. Så vi tackar dig för att du har ordnat det så att vi kan falla i din nåd. Vi tackar dig för att du håller ditt grepp om oss och aldrig släpper oss. Och vi ber för alla här inne som har sin trygghet i sina egna prestationer. Som kanske tror att Jesus dog för våra synder men som på något sätt ändå försöker lägga till något till Jesu verk på korset. Vi ber, Fader, att du skulle öppna våra ögon så att vi kan släppa taget. Att vi som publikanen i templet där i Lukas 18 bara skulle böja oss inför dig och säga, Fader, var barmhärtig mot mig, syndare. Ropa på din barmhärtighet och din nåd. Hjälp oss alla, Fader, att släppa taget om alla de små saker som vi sätter vårt hopp till. Och hjälp oss Fader att stå fasta i den frihet som du kallat oss till. Vi ber så i Jesu Kristi namn.